Och jag ska läsa texten för idag ur den gamla översättningen. Lukas 6 ifrån vers 36. Varen barmhärtiga, så som eder fader är barmhärtig. Döm icke, så ska ni inte bli dömda. Fördöm icke, så ska ni inte bli fördömda. Förlåt, och er skall bliva förlåtet. Given och eder skall bliva givet. Ett gott mått, välpackat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet. Ty med det mått som ni mäter med skall också mätas åt er igen. Och så vers 41. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga, men icke blir varse bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta ut grandet i ditt öga? Du som icke ser bjälken i ditt eget öga, du skrymtare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Därefter må du se till att du kan taga ut grandet i din broders öga. Du som förälder har kanske hört någon gång någon säga om ditt barn: det är ju pappa upp i dagen. Det är ju mamma upp i dagen. Och det är väl inte utan viss stolthet som vi inregistrerar liknande kommentarer, fastän man kanske för barnens skull egentligen skulle önska att likheten inte vore så stor. Men av någon anledning så tycker vi om att höra det där: pappa upp i dag, mamma upp i dag, de är lik oss. Och vet du, vår himmelske fader, han åstundar sådana kommentarer om sina barn på jorden. Han åstundar att det vore sant att människors barn sa: titta, de är ju lik sin Gud. Så lik sin far de är. När det gäller bergspredikan som vi nu har studerat några söndagar, och som jag fått anledning att sätta mig in i som aldrig förr, så har jag kommit fram till den här sammanfattningen av vad Jesus vill säga när det gäller hans uppmaning till den etik som ska känneteckna hans lärjungar i relation till andra människor. Så har jag kommit fram till den här sammanfattningen såsom varande Jesu huvudsyfte med sina uppmaningar. Nämligen: istället för att vara lik människor, var lik Gud. Istället för att handla som människor vanligen gör, handla som Gud gör. Istället för att handla som människor gör när de blir förorättade, handla som Gud gör. Istället för att hata, älska. Istället för att handla som människor gör när de blir förorättade, utsatta för våld, utsatta för kritik, välsigna. Bed, gör gott tillbaka, förlåt, giv generöst. Kort sagt, i allt vad ni gör, var lik er himmelske fader. Och hans väsen och hans karaktär är ju uppenbarat på ett fullkomligt sätt i Jesus Kristus. Så Jesus kunde säga: den som har sett mig, han har sett fadern. Och någonting av detta och dessa slags kommentarer skulle också kunna fällas, eller böra fällas, om Guds barn i övrigt. Det skulle synas, med andra ord, vilken familj vi tillhör. Man skulle kunna känna igen vår fader genom vårt sätt att vara bland människorna. I Apostlagärningarna 4 så läser vi om Petrus och Johannes, hur de efter att ha stått upp och undervisat i templet om Jesus Kristus och hans uppståndelse och så vidare, de hade fört sin för stora rådet.
Och där så tar de tillfället i akt och ytterligare frimodigt proklamerar evangeliets sanningar, så att Stora rådets ledamöter blir stumma och förundran över att dessa olärda män bland folket, fiskarna uppifrån Genesarets sjö, kan tala på ett sånt sätt. Men så drog man sig till minnes, står det, att de hade varit med Jesus. Och så kände de igen likheten med mannen från Nazaret och fiskarna från Galileen. När man såg på lärjungarnas, när man hörde deras ord, när man såg deras gärningar, så kom man genast att tänka på Jesus. Och det är det som är syftet med bergspredikan. På samma sätt ska också ert ljus lysa inför människorna, säger Jesus, så att de ser era goda gärningar och prisa er fader som är i himmelen. Vårt liv skulle få människor, ge människor en anledning att tacka Gud för vem han är och för hurudan han är. Och det har också ett evangeliserande syfte. Petrus skriver i sitt brev, första brevs andra kapitel, 12 vers: för en god vandel bland hedningarna, för att de, när de skåda era goda gärningar, för dessa skull må prisa Gud på den dag han söker dem. Bergspredikans etik är inte till för att göra några till hjältar, utan för att dra människor till Kristus. Hur ska människor kunna tro på den Gud som de aldrig ser hos den Gudens bekännare? Gud vill att han ska synas och kännas igen i dem som tillhör hans rike. Och det var med stor tillfredsställelse och glädje jag hälsade en ung man välkommen i en bibelgrupp, som kunde säga att en av orsakerna var att han hade sett förvandlingen i en arbetskamrats liv som just hade kommit till tro. Och så började han dras åt samma håll på grund av livet som han såg uppenbarat i ord och handling hos sin arbetskamrat. Det är ingen önskedröm från Guds sida att vi skulle leva på det här sättet. Han uttrycker inte några slags orealistiska förhoppningar där han sitter i sitt himmelska rike. Ibland får man den känslan: Gud, du vet nog inte vad du talar om. Vet du att vi lever i en syndfull och ond värld? Hur kan du ha såna här förväntningar på oss? Nej, Gud vet vad han talar om. Han talar nämligen till dem som han själv har fött på nytt. Och han vet att vi i egenskap av hans barn bär hans egna anlag inom oss. Han vet att vi är nya skapelser. Därför kan han också uppfordra oss till detta höga liv. Vi har blivit födda av Gud och blivit delaktiga av gudomlig natur, står det. Gud vet att han har givit oss den helige ande, utrustningen, kraften att leva ett annorlunda liv mitt i en ond värld. Det är till dem som Gud med förtroende nu genom Jesus Kristus och bergspredikan kan dra upp riktlinjerna för det liv som han förväntar sig att vi ska leva i den här världen. För endast hos dem så finns möjligheterna att förverkliga vad han säger. Bergspredikan är alltså inte en etik som man bland alla andra former av etik så att säga godtyckligt väljer därför att den faller mig i smaken. Bergspredikan är en beskrivning av ett nytt liv som måste födas. Ett liv som kännetecknar Guds barn, dem som blivit födda av Gud och på vilka han har satt sin egen stämpel och givit sin helige ande. Det är till dem han riktar sig, inte till människor i allmänhet. Det går inte att försöka följa bergspredikans etik men samtidigt inte vilja veta av bergspredikans herre och konung. Om bergspredikan är fantastisk, och det är många som tycker det, då borde man egentligen också tycka att Gud är fantastisk. Men det är man inte beredd att dra slutsatsen till. Då borde man egentligen falla ner och ära och hylla och tillbedja en sådan Gud. Mina vänner, jag är trött
på alla hyllningar av bergspredikans etik, där man samtidigt tar avstånd ifrån dess herre och ifrån på nyttfödelsens nödvändighet. När den sökande och nyfikne Nikodemus kommer till Jesus om natten, så gav inte Jesus honom en resumé av bergspredikan. Nikodemus kunde all teologi. Han var själv en lärare i lagen, farisé, skriftlärd, rådsherre. Han visste vad som var rätt och fel, men han visste och kände på något underligt sätt att han saknade det liv som denne man representerade. Och Jesus sätter genast fingret direkt på den ömma punkten och säger: Nikodemus, om du inte blir född på nytt, så kan du inte ens få se Guds rike. Ännu mindre, naturligtvis, leva efter dess princip. Men när jag är född in i Guds familj, då har jag fått ett nytt hjärta som frågar efter vad Gud vill och hur jag på bästa sätt ska kunna leva Gud till behag. Och då hälsar jag bergspredikan med tillfredsställelse. Den blir inte längre en omöjlighet, utan en härlig utmaning, en glädje för mig. Är det så annorlunda som du har tänkt att jag ska leva, Gud? Vad fantastiskt spännande. Visa mig, Herre, hur det ska förverkligas. Och så går vi in under dessa härliga principer. Observera denna viktiga tanke som jag också tycker mig har kommit fram till. Att vara lik Fadern enligt bergspredikans principer betyder ju egentligen bara det att vi kommer tillbaka till vårt ursprung som människor, till vår ursprungliga kallelse som människor, nämligen att vara Guds avbilder. Det var ju syftet med vår existens. Vi blev ju skapade att vara honom lika en gång, men mycket snart så tappade vi hans härlighet och vår krona som människor. Men nu vill Gud tydligen att denna gudslikhet ska återupprättas bland hans försonade och komma till uttryck mitt i en ond och syndafallen värld, och därigenom så mycket kraftfullare, så mycket klarare markera vem Gud är och vad Guds attityd till den fallna människan är. Om vi som kristna hade att framleva vårt liv i en fullkomlig tillvaro på en jord som bara var full av vänner och vänligt nickande människor, hur skulle då Guds kärlek bli manifesterad så som varande någonting unikt? Om vi som kristna ständigt möttes av förståelse, av godhet, av kärlek, av välvilja, hur skulle då Guds långmodighet, Guds mildhet, Guds godhet, Guds tålamod, Guds barmhärtighet kunna bli känd? Men det är endast i den här världen, mina vänner, där ondskan och synden och lidandet finns, som begreppet barmhärtighet verkligen kan ha någon praktisk betydelse. Ty det är endast här som valet ges mellan att hämnas och icke hämnas. Det är bara här och nu som vi har möjlighet att bedja för dem som föraktar oss, att välsigna dem som förbannar oss. Det är bara här och nu som vi har chans att göra gott mot dem som gör oss ont. I nästa värld ska ondskan aldrig träffa oss. Där finns inga ovänner, där finns inga förföljare, där finns ingen som gör mig ont mer, ingen som föraktar mig, ingen som förbannar mig, ingen som ska behöva min barmhärtighet, min förlåtelse, min godhet. Det är endast i den här världen som jag kan avstå från att döma andra. I nästa värld ska all slutgiltig dom vara avklarad för evigt. Bara i den här världen kan synd och misstag ges förlåtelse. Hårda ord, sårande handlingar kan endast här
förlåtas. I nästa värld ska ingenting mer kunna såra eller skada dig eller mig. Det är endast i den här världen som jag kan likna Gud i hans generositet emot syndare. I nästa värld ska ingen någonsin mer kalla på dig att ge. Till allt som kan ges ska då vara givet. Och inga otillfredsställda behov ska mera finnas. I den kommande världen ska alla våra möjligheter att likna Gud mitt i en ond värld vara för evigt borta. Ser du vilka möjligheter vi har nu? De är unika. Vår likhet med Jesus ska då aldrig mer framstå i kontrast emot synden. Vår likhet med Jesus ska fullkomnas förvisso. Det är sant. Men det är i den här världen som man vill att vi ska lysa så som himla ljus. I den kommande världen ska ju inget mörker finnas. Det är i den här världen han vill att vi ska vara salt i förruttnelsen. I den kommande världen ska ju ingen förruttnelse finnas att vara salt i. Ser du hur Gud använder kontrastverkan som sin metod i denna tidsålder? Det är i den här tidsåldern som han vill att vi ska vara hans levande skrivna Kristusbrev till människosläktet. Och bergspredikan är ett mäktigt uttryck för att Gud vill visa barmhärtighet mot det ovärdiga. Bergspredikan är ett mäktigt uttryck för att Gud vill visa sin generositet mot det snåla och njugga. Bergspredikan är en mäktig manifestation av att Gud vill utsträcka sin hand till ett gensträvigt och otacksamt släkte. Bergspredikan visar att Gud vill förlåta 7 gånger 70 gånger om så skulle behövas. Och han vill visa allt detta genom oss, genom sina barn. Han har valt att vi ska få vara med och bevisa hans välgärningar mitt i en otacksam värld. Han förpassar oss inte till någon skyddad vrå i universum när vi har kommit i tro och sagt: jag vill följa Jesus. Vad bra, säger inte Gud då. Då ska du få en lugn tillvaro här borta på en annan planet. Utan han säger: mitt in i världen sänder jag er, mitt in i ondskan, rakt in i otacksamheten, mitt in i motståndet och fientligheten och föraktet, mitt in i bland ulvar. Där ni ska leva. Vilken utmaning. Så stark är Guds liv i oss, så mäktig hans kraft, att den kan manifestera sin seger mitt i en värld som är i den ondes våld. Där, säger han, där vill jag att du ska leva mitt liv, så att människorna förstår att jag älskar dem, så att människorna förstår vem jag är och vad jag vill med människosläktet. Därför är dagens text bara några kommentarer på dessa övergripande syften. Var alltså barmhärtiga så som eder fader är barmhärtig. Visa medlidande mot de olyckliga, mot de behövande. Hur är jag barmhärtig? Han ger exempel här, 4 uppmaningar, 2 negativa, 2 positiva. Döm inte, fördöm inte, förlåt, giv. När Jesus säger döm inte, så menar han därmed inte att vi skulle avstå från att urskilja vad som är gott och ont. Att vi skulle sluta att bedöma och ta ställning till det som är gott och ont eller rätt och fel. Han avser inte att vi ska vara blinda för felaktiga handlingar. Han menar inte att vi skulle vara moraliskt likgiltiga. Men vad han vänder sig emot, det är den mänskliga tendensen att kritiskt vilja granska sin medmänniska i syfte att hitta någonting som jag kan döma henne för.
i syfte att hitta fel över vilka jag kan uttala förhastade domar. Det är emot kritiklustan och klandersjukan som han vänder sig. Den kritiklystna människan liknar nämligen inte Gud. Hon är negativ, hon är destruktiv. När hon ser något vara det minsta lilla snett, så häver hon sig över det och är färdig med sin dom på en sekund. Hon förutsätter värsta tänkbara motiv bakom handlingen. Och hon kan inte se några som helst förmildrande omständigheter. Hon har inget fördrag med människors misstag eller misslyckande. Hon vet genast varför och vad. Och det finns ingenting av det öppna hjärtats generositet, av faderns villighet att bevisa barmhärtighet i ett sådant sinnelag. Inte så att Gud är moraliskt likgiltig. Nej, allt ska ju komma under hans rättvisa dom. Men nu är frälsningens dag. Nu sitter inte han på domarsätet. Den dagen skall komma. Nu står han där som frälsaren, beredd att förlåta var och en som hastar till honom. Men när vi dömer, då står vi i vägen. Och varför skulle vi ställa oss i vägen med en dömande attityd till människor som skulle behöva hasta in i frälsarens öppna famn? Det är inte lärjungens sak att döma. Det är Guds sak. Det är Guds egen rättighet. Att sätta sig till doms över människor, det innebär egentligen att man intar Guds plats på domarsätet. Att man ikläder sig en auktoritet som inte tillkommer människan. Ingen människa kan vara kvalificerad att vara andra människors domare. Vi kan inte läsa hjärtat och tankarna och förstå de djupaste motiven bakom handlingarna. Det är endast Gud som är kapabel att vara en rättvis domare. Därför ska vi med förtroende överlåta domen åt honom. Han har nämligen inget anseende till person till att börja med. Han älskar rättfärdigheten och hatar orättfärdigheten. När han dömer, då kommer rätten att segra. Dessutom är han den allvetande. Han vet allt. Alla fakta på bordet, alla motiv. Det som för människorna var okända är för honom kända. Det som har viskats i kammaren ska ropas ut på taken. Inga hemligheter för Gud när han dömer. Hans dom blir garanterat rättvis. När hans domar har avkunnats ska alla de som har hungrat och törstat efter rättfärdighet vara fullständigt tillfredsställda och mättade. Och ingen tänkande varelse ska efter Guds domars avkunnande känna en otillfredsställelse eller vara plågade av att rättvisa inte har skipats. På den punkten ska alla kunna ge sitt bifall. Men här plågas tyvärr människor när de förnimmer andra människors förhastade domar, ofta bakom deras egna ryggar. Jesu lärjungar skulle inte befatta sig med sånt. Vi skulle egentligen med bävan överlämna den saken åt Gud, som alena dömer rättvist. Kristuslikheten består bland annat i att överlämna domaraktiviteten till Gud. När han blev smädad han inte igen, utan överlämnade domen åt honom som dömer rättvist. Du ser, kritiklustan, klandersjukan, gör oss till krymplingar, oförmögna att visa den generositet och givmildhet och beredvillighet att förlåta som skulle känneteckna Guds folk. Den människa som kritiskt och negativt håller på att döma andra inbjuder egentligen också Guds dom över sitt eget liv. Döm inte på det att ni icke må bliva dömda.
Den som avstår från att döma inbjuder å andra sidan Guds barmhärtighet över sitt eget liv. Det talas inte om frälsning här. Det har jag sagt tidigare. Den som sätter sig till doms över andra, och det här har ni kanske märkt, den blir snart ett begärligt byte för andras domar. Det är en lag om sådd och skörd. Den människan som är känd och blir känd för att kritisera andra blir ett begärligt byte också för andras motkritik. Och så är elden i full gång. Den som menar sig inta domarsätet blir snart, eller kommer snart att befinna sig på det anklagades bänk, och kanske till sin skam finna att det inte alls var så rent utanför hans egen dörr. Och just den här sanningen belyser ju Jesus på ett så drastiskt sätt i verserna 42 och 43. 41, 42 är det. Han har alltså sagt: lärjungen ska inte vara en domare, men lärjungen ska heller inte vara en skrymtare, en som försöker vara någonting han inte är. Här är egentligen ett annat skäl varför vi är olämpliga som domare. Vi har nämligen som människor en benägenhet att vilja se och påvisa andras mindre fel och brister, men inte vara medvetna om våra egna, kanske allvarligare, fel och brister. Det är en mänsklig svaghet detta. Och Jesu bild är ju så slående, ja, nästan humoristisk. Det handlar om en person som liksom ivrigt kämpar för att ta bort ett litet grand ur sin väns öga. Man är oförmögen att göra det eftersom man har en stor bjälke i sitt eget öga så han inte kan se riktigt klart. Och vi småler kanske. Men när denna karikatyr översätts på våra egna liv så är det kanske inte så roligt längre. Vi har en fatal tendens till att överdriva andras fel, medan vi samtidigt förminskar eller åtminstone har väldigt stort fördrag med våra egna fel. Och jag önskar jag kunde ge slående illustrationer, men jag tror du känner den och förstår Jesus i detalj vad han talar om. Vi har allt för lätt en lite rosig syn på oss själva, medan vi ofta hyser fördomsfulla uppfattningar mot människor i omgivningen. Vad vi faktiskt ofta gör, fast vi inte tänker på det, men det är en omedveten psykologisk process, det är att vi egentligen ser våra egna fel hos andra. Och det faktum att vi inte tål se våra egna fel gör att vi blir så hetska i våra utfall. Vi dömer egentligen våra egna fel överförda till andra istället för att döma dem hos oss själva. Och på så sätt så känner vi ett visst moraliskt övertag och vi känner oss lite urskuldade. Och med förment vänlighet så erbjuder vi oss att hjälpa vår vän och ta ut grandet ur hans öga, medan vår största njutning egentligen består i att vi överhuvudtaget ser och kan konstatera att där finns ett grand, där finns ett fel, där finns en brist, vilket egentligen är en mycket billig väg att uppnå andlig, så kallad andlig överlägsenhet på, naturligtvis. En levande illustration på den här attityden finner vi ju i Jesu berättelse om farisén och publikanen, där farisén trädde fram och slår sig för sitt bröst och säger: jag tackar dig Gud att jag icke är så som andra, så som rövare, orättfärdiga, äktenskapsbrytare och så som denne publikan. Han mätte sig i förhållande till andra, inte i förhållande till Gud. Nej, säger Jesus, gå först till rätta med dig själv. Annars är du oförmögen att hjälpa din vän. Vem vill ta emot andlig rådgivning från någon som man vet lever i större synd än en själv? Här ser vi hur viktigt det är med att leva i helgelse. Det är ett villkor för att vi ska kunna hjälpa varandra, tillrättavisa varandra.
Ett grand är ju visserligen bara ett grand, men det är ändå en främmande kropp som har kommit in i ögat, om också hur liten den än är. Det är någonting som inte hör dit. Det är någonting som irriterar, någonting som gör ont. Ja, du vet om det, om du har fått skräp i ögat. Och att bara lämna en sån människa åt sitt eget öde, så att säga, det är ju heller inte kärleksfullt. Vi behöver för det första själva kunna se klart för att kunna bistå med att plocka ut skräpet ur vår väns öga. Vi får inte falla i det andra diket heller, så att vi skulle avstå från att överhuvudtaget engagera oss i andra människors liv när det trasslar till sig för dem. Ibland kommer vi in när det är alldeles för sent och problemen blivit alldeles för stora, därför att vi har varit alldeles för fega att säga till på ett tidigare stadium. Ordspråksboken säger: bättre är öppen till rättavisning än kärlek som hålls för dold. Vännens slag givas i kärlek, men ovännens kyssar i överflöd. Det är inte kärlek att låta bli att tillrättavisa där sådant behövs. Om någon har fallit i synd, säger Galaterbrevet 6:1, då må ni som är andliga i saktmods ande upprätta honom. I vänlighet ta er an honom. Kärleken till syndaren får dock aldrig urarta till moralisk likgiltighet för synden. Att jag håller tillbaka mitt fördömande, som Jesus här bjuder, betyder inte att jag ger den andre rätt. Men kärleken till syndaren är egentligen för honom den ohyggligaste domen över hans synd. Och han är väl medveten om det. Vi behöver inte säga ett ord om det. Vår kärlek till honom är så överbevisande och så tyngande för honom att han får en längtan att överge sin synd. Och jag var tacksam att höra det vittnesbördet från en människa som jag jobbar med en längre tid, som hade det trasslat till det ganska ordentligt för sig. Och där man skulle varit kanske befogat att uttala vissa domar: så här får det bara inte, så här får man inte göra. Och jag var snubblande nära att säga någonting mycket skarpt och kanske nedlåtande. Efteråt har den människan förklarat för mig att det som räddade mig den tiden, det var att du aldrig dömde mig. Det hjälpte mig att orka igenom de där månaderna. Och det lärde mig någonting. Kärleken gör mer än domen. Istället för att döma, älska, förlåt, ge. När jag dömer, då blir jag blind. Men kärleken gör att vi ser sånt som vi annars inte skulle se. När jag dömer och kritiserar blir jag blind både för mina egna fel och för den nåd som gäller den andra. Och med min kritik kan jag aldrig utrota det onda hos min medmänniska. Om vi trodde det. Vi går på den lögnen ibland. Tvärtom så hjälper vår kritik till att befästa människan i sitt onda beteende. Prestigen växer, stoltheten växer. Jag ska nog minsann inte böja mig för deras uppfattning. Vad ska jag då göra istället för att döma, fördöma, kritisera? Finns det någon metod att komma åt det onda på? Ja, det gör det. Gör som Gud gör. Var ständigt beredd att bevisa barmhärtighet. Gör raka motsatsen mot att döma. Förlåt. Förlåt, står det. Johannes 3. Så älskade Gud världen. En värld som sannerligen inte hade gjort sig förtjänt av hans kärlek, utan som i fiendeskap och uppror vänt Gud ryggen. Så älskade Gud världen att han sände sin son, att han gav. Och så står det, och Jesus säger det själv: icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst, räddad genom honom. Det var Guds metod. Gör likadant. Var redo att förlåta och ge. Ja, hur skulle vi kunna göra annat när vi själva har fått så mycket förlåtet? Ha fördrag med varandra, står det i Kolosserbrevet 3. Och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan.
Så som Herren har förlåtit er, så ska också ni förlåta varandra. Det tål att tänka på. Hur förlät Gud dig och mig? Hur gjorde han? Ja, det står: han kastade vår synd i glömskans hav och befattade sig aldrig mer med den. Beslöt det vara så som hade det aldrig varit. Förlåt varandra. Vi ska behandla andra människor på samma sätt som vi har blivit behandlade av Gud. Varför är vi så småsinta ibland? Om någon har råkat trampa mig i min egen stora höga person på tårna, så ska de minsann få komma krypande fram och be mig om förlåtelse. Det var inte jag som felade. Tänk om Gud hade handlat så emot oss. Då hade ingen av oss suttit här idag. Då hade ingen nåd strömmat från Golgata. Men det visade han sin kärlek till syndarna. Han tog första steget till försoning. Generöst sträckte han ut sin hand och sa: jag förlåter dig. Kom, låt oss vandra tillsammans. Han vill alltså att vi ska kännetecknas av samma generositet. Och det markeras i vers 38, den sista versen i det vi stannar för idag. Given och er skall vara givet. Ett gott mått. Man bar i sitt mantelveck det här måttet, alltså mantelvecket utgjorde måttet. Där bar man säden som man hade köpt, till exempel. Väl packat, tryck ner så mycket du kan så du får rum för mer. Och så skakar vi lite grann så att varje utrymme tar sig i anspråk, och så häller vi på mer så det nästan rinner över. En bild på Guds generositet. Hur stämmer det med dig? Hur stämmer det med mig? Så ger Gud. Han ger nämligen, står det i Johannes 3, inte sin helige ande efter något mått. Gud vare lov. Han tänker inte: Roland Hellsten ska få så här mycket. Han är inte värd mer. Någon annan ska få så här mycket. Han tänker inte i måttenheter. Han ger av sin fullhet. Håller inte tillbaka i njugghet. Mina vänner, för en kristen att vara snål och girig är egentligen att förneka sin Gud. Ja, girigheten är ett tecken på att vi har en annan Gud. Det är den enda synden i Nya testamentet som kallas för avgudadyrkan, penningkärleken. Gud börjar med att ge till dig. Nu får du ge tillbaka. Och sen ska han ge igen. Det är en lag om sådd och skörd också där. Och givandet förlöser oss. Det befriar oss från kritiken. Det öppnar våra hjärtan och vidgar vår tolerans. En människa som verkligen är upptagen med sitt eget givande brukar inte ens ha tid att kverulera över andras livsstil. Hon känner möjligen sorg över att inte andra och inte alla har upptäckt givandets stora glädje och välsignelse. Åtlydandet för bergspredikans principer visar alltså att vi känner Gud. Men den är också ett medel för oss att ännu bättre lära känna Gud. För vem lär känna Gud bättre än den som ger, än den som förlåter? Det hjälper inte hur många teologiböcker du läser om Guds egenskaper, om du aldrig prövar att ge på ett praktiskt sätt, så lär du dig inte vad Guds omsorg och trofasthet egentligen betyder. Men det är där som du lär känna honom på ett praktiskt sätt. Det är genom generöst givande som vi får veta hurudan Gud är. Och ingen som har gett till honom har någonsin sagt: jag började ge till Guds verk och jag blev ruinerad. Gud är en generös givare. Hela den bibliska historien handlar om hans givande. Han gav människan skapelsen. Han gav människan löften om en förlossare. Han gav människorna gåvor genom hela historien. Förstod du Guds gåva, du samaritiska kvinna, och vem den är som talar till dig, då skulle du begära av honom och du skulle få levande vatten. Den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv. Av nåden är frälsta, inte av er själva. Guds gåva är det. Gör bättring, låt alla döpa er. Varför lyder vi inte där? Så ska ni som gåva undfå den helige ande. Också det är en gåva. Paulus utbrister: Gud vare tack för hans outsägligt stora och härliga gåva. Idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån. Allt vad vi har är gåvor från Gud. Hur visar vi att vi tror det? Jo, genom att ge det tillbaka till honom, genom att ställa det till hans förfogande. Det enda beviset på att vi tror att det kommer från honom och att han är den rättmätige ägaren av vad vi har. Endast generöst givande garanterar att Gud kommer att möta dina behov. Låt mig bara citera den där versen ifrån andra Korinthierbrevet: Gud har makt till dem som giver att rikligt skänka er alla goda gåvor, så att ni alltid och under alla förhållanden har allt vad ni behöver och ändå får över, så att ni kan ge till varje kärlekens gärning. Enligt Bibeln blir man alltså aldrig fattigare av att ge. Men en snål och girig människa inte bara är fattig, utan kommer att bli fattig. Fattig på alla Guds välsignelser. Jesu avsikt med den rike ynglingen var inte att göra honom till en fattig människa i materiell bemärkelse i första hand, eller på något sätt egentligen, utan att göra honom rik på ett nytt andligt sätt. Hur är det med dig? Är du med i den här familjen som Gud vill ska vara ett sånt annorlunda släkte på den här jorden? Är han verkligen din far? Har du blivit född in i hans familj? Om inte det är sant, så ber jag dig, tänk inte ens på bergspredikan. Det är en ren orimlighet för dig. Det är en ren omöjlighet för dig. Ja, det blir en tung börda för dig. Kanske du är som Nikodemus. Du känner och du vet allt detta. Du har det i ditt huvud, men saknar livet i hjärtat. Du är inte född på nytt. Kristus är här idag, inte för att döma dig, utan för att välkomna dig att mottaga syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Att göra dig till ditt Guds barn som kan leva ett helt nytt sorts liv i den här världen. Varför dröjer du egentligen? Varför har du dröjt så många gånger? Varför spjärnar du emot Guds nåd? Han som idag är frälsaren skall en dag vara domaren. Men nu är frälsningens dag, och idag, om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan. Det är allvarligt, mina vänner, att säga nej till Guds fria nåd. Missar du det, så har du missat det absolut högsta och viktigaste i livet. Och min kristne vän, befinner du dig på den där njuggiga kritiksidan, snålhetens kritiska sida, som hellre registrerar fel hos omgivningen än ser deras tillgångar och hårt håller om din plånbok, du är olycklig. Ja, du är eländig. Du är fattig. För du känner att du är så långt ifrån den generositet som ändå har blivit dig bevisad. Och du sörjer över att du är så olik din himmelske fader. Kanske du i ditt hjärta idag ska förlåta någon som du länge har känt bitterhet till, som du länge har gått med en dömande attityd i förhållande till. Jesus säger till dig idag: döm inte. Låt mig ta hand om det. Förlåt. Ge. Sträck ut handen. Och bitterhetens rot ska försvinna och du blir en befriad människa. Och kanske du finns här som ska börja detta givandets äventyr idag. Du som har varit så rädd att släppa in Gud i plånboken. Ge honom plats även där. Bli en generös människa så att du kännetecknar den fader som du tillhör. Det är det enda sättet på vilket du verkligen kan bli rik, min vän. Sådan bergspredikans etik är, sådan är Gud. Så kärleksfullt och generöst som han bjuder sina barn leva mitt i en ond värld, så kärleksfull och generös är Gud. Vem av er här idag kan vara rädd för en sådan Gud? Vem av er vill sitta kvar när du känner hans röst tala i ditt hjärta? Och inte hasta fram och säga: tack Herre! Åh, jag vill gråta av tacksamhet för din barmhärtighet emot mig. Lösgör generositeten i mitt liv. Förlåt mig njuggheten och kritiken. Idag är frälsningens dag. Titta, det är tomt här framme. Ska det fyllas bland annat med ditt knäfall? Bönrummet kan fyllas. Vi behöver få möta barmhärtighetens Gud och frigöras i vår kärlek och i vår barmhärtighet till ett generöst liv mitt i en ond värld. Vill du bli så som din fader är? Välkommen då. Låt oss bedja. Jesus Kristus, tack att du står här liksom fordon på den där höjden i Galileen och riktar orden till oss lika kärleksfullt och skarpt som alltid. Förlåt oss våra domar. Förlåt oss vår snåla kritik. Herre, giv att vi kunde bli ett barmhärtigt släkte som kunde inte stå i vägen för människor utan kunde bereda vägen fram till din frälsare famn. Och nu ber jag särskilt för den som har känt sig träffad av ordet här idag, att den helige ande skulle få slutföra sitt verk, att avgöranden skulle komma till stånd, Herre, och att himmelrikets krafter skulle få förlösas i någon människa och hon skulle bli fri att för första gången i sitt liv börja ge generöst av sig själv och av de tillgångar du har anförtrott till ditt rike och till sina medmänniskor. Giv att så sker nu, Gud, är min längtan och min önskan när jag beder i Jesu namn. Amen.